Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag den 7 maj, det är femårsdagen sedan Trent Alexander-Arnold slog en snabb hörna. Divock Origi vinklade bollen i det bortre krysset bakom en chanslös Ter Stegen. Liverpool skrev historia, slog ut Barcelona, tog sig till Madrid och ja, resten känner ni till. Men framförallt är det också dagen då Daniel Forsell äntligen är tillbaka på svensk mark efter ett litet diplomatiskt äventyr i Kina. Så det är skönt att vi ska kolla så allt är okej med honom. Men jag tror det är vad som har nått med ryktesväg i alla fall. Och vi ska äntligen få prata om en Liverpool-seger dessutom. 4-2 blev det till slut mot Tottenham. Vi ska väl börja måla med lite bredare penseldrag kring det som snart är ett faktum, nämligen slutet för Jürgen Klopp. Två matcher återstår, men samtidigt också lite någon form av start på silly season-surret med tanke på att Darwin Nunes ska ha varit ute med ett ställningstagande i dagarna här med att radera alla sina Liverpool-relaterade bilder på sociala medier. En bricka i silly season-spelet så gott som något i dessa tider. Så fullmatat kommer det att bli. Ni gör som ni alltid gör. Ni bara sätter er till rätta och hänger med. För det här, det är ännu ett avsnitt av LFC-podden. Ja, det är det. Och som sagt, fan, Dan tillbaka. Jag vet att du är jetlaggad och Dan, vi skulle egentligen liksom skjuta detta lite mer i framtiden. Jag tror vi pratade onsdag, torsdag när vi sa det senast. Men du griper tjuren vid hornen här istället, bara typ en timme efter du har landat i Borås, för att se till att du håller dig vaken denna långa eftermiddag som väntar på dig.
Ja, men det blir ju lite sån hjälp till det, och sen vill man ju direkt in och snacka seger igen såklart. Jag hade ju, man fattar ju varför det är lite, nu har ju liksom på den sidan av klotet så att säga, fattar man ju att det finns ju mycket fans och det är ju stora marknader för klubbarna, men jäklar att hålla sig ajour i sportvärlden när man sitter, allt sker ju mitt i natten liksom, matchen var ju 23:30 där på plats och man känner ju att de gör en uppoffring när man ska se till och liksom lösa. Nu var det 17:30, och du vet, har du en, ja men sån här 18:30 eller 21-match och sånt, det är tuffa tider man jobbar med. Man vet ju även den, när man har varit åt andra hållet i USA liksom, när det är så här morgonmatcher och sådär. Det är skönt att vi bor relativt nära, och nu kände jag väl, vi har haft en nattflight här, jag var ju i dina trakter och toucha marken bara som hastigast i morse innan jag kom till Göteborg och sen till Borås här då, så kände jag det lite så här, fan, ska vi inte ta och köra direkt idag likaväl, som att sitta och vänta ut detta. Ja, men det var ju en härlig match i alla fall man fick bevittna den här gången.
Är du nu då liksom i ringhörnan tillsammans med TNT-gubbarna att Liverpool såklart ska ha den tidiga 12:30 av sparken på lördagar för att det ska gynna dig när du är på dina resor i Järnöstern?
Ja, absolut, absolut. Det måste ju vara det. Där kan jag förstå att man har varit jäkligt nöjd. Då fattar man inte så här, varför är Klopp så jävla sur över det här? Det är helt perfekt. Kan vi ta några bärs här på vanlig kvällstid liksom och kolla på matcherna istället?
Ja, så är det ju faktiskt. Och jag vet inte hur mycket du har hängt med. Det har ju varit kul. Vi var lite oroliga på förhand när du stack iväg att liksom, det blir kanske total radiotystnad i en vecka nu. Liksom, hur mycket kontakt med omvärlden kommer du kunna ha? Det var ju väldigt kul att du hade ju liksom ganska, alltså du försökte ha en ganska frekvent kontakt med oss, men det var ju otroligt lagg på allting. Så du svarar ju på saker som vi hade diskuterat färdigt i flera timmar. Och så kom det någon bild och du bara, fan vad gott det är med en öl. Och man bara kände sig, fan, det här är ju mitt, vilka tider är det liksom? Då förstod man att skicka en bild, då skulle de väl ge dem ungefär 440 olika regeringsfilter innan den kanske nådde oss. Jag vet inte vad, jag kanske trampar på någon öm tå här också, men det var liksom inte smärtfritt i alla fall i vår kontakt. Men du dök upp lite då och då i mitt flöde.
Ja, men det är härligt, för jag tror ju framförallt tror det är så här att jag har haft väldigt sparsamt. Någon gång kom det bara att så här har du 30 meddelanden liksom, de här har du inte sett på ett tag. Men vissa gånger när det funkar bra med wifi och så, då hängde jag ju med i ert snack och ert flöde, och så svarade jag på någonting, och ibland så gick det iväg. Någon gång kunde vi liksom, ja, kunde man ju sitta och snacka. Men det finns ju en riktigt god där jag skickade en bild på just en bärs och skrev god morgon till er, och det var ju typ så här 3 svensk tid, men där fick ni så här 16:00 dagen efter, men bilden hade gått iväg. Aha, men inte, eller bilden tog så här 3 timmar, men sen när texten kom så här, den skrev jag ändå samtidigt, kom liksom, ja, men ytterligare 13 timmar senare eller någonting. Och sen har jag märkt det själv så här att jag tror att vissa saker har skickats iväg, och så ja, står det, du vet, när man går in i Messenger och sånt där, så står det liksom som senast skickade, sen man bara, fan, den där skickade jag ju för två dagar sedan. Så jag har gjort mitt bästa för att hänga med, men det har inte gått så bra. Det har blivit osammanhängande för er, men som tur var ni lite förberedda på att risken fanns, och ni har fått livstecken i alla fall, även om de har varit, det hade fastän inte varit säkert att jag var i livet när ni hade fått meddelandet.
Nej, men det känns bra.
De sände Premier League i alla fall på plats, det var skönt. Det var jag lite så här orolig för att jag måste bara snabbt liksom säga att det var så här en ganska lugn stad för att vara typ världens tredje största stad. Det gick säkert att hitta nattklubbar och sånt, men det kändes liksom som att kvällarna, det var mer underground om man skulle ut på sådana grejer. Men just Premier League, då söndagen sken det upp för mig att det visade sig att det var ju vart och vart annat ställe, men det blir ju liksom, det finns väl den... Det kommer man inte undan vart någonstans man än är i världen. Och det är ju tur att det är den ligan. Jag tror jag hade haft tuffare att följa någon Elfsborg Malmö eller liksom den typen, ja, när man var där nere.
Fick du sagt det också nu, med tanke att du äntligen får vara kung på den teppan. Men, nej, men det är ju sen gammalt att Elfsborg alltid slår Malmö på Borås Arena. Så det har du ju dessutom, fan, det är ju riktig win-win att du då slapp liksom gulliganernas hybris i stan där också den gångna helgen.
Ja, om jag hade märkt något.
Nej.
Ja, det är frågan om man hade märkt något. Men nej, härligt. Och det sprack ju mitt tipp om att Malmö skulle gå obesegrade i alla fall. Det var ju den jag stack ut taken med mest, ja, här, att de skulle vinna.
Alltså, det började eftersom pratet gick så var det ju ändå spelbolag som tog fram det. Jag tror inför säsongen såg jag på några sajter man kunde få 101 gånger pengarna. Sen var det ju ner på liksom, nu efter att de vann typ 3-4-5 första, då var det ju ner på så här, alltså, jag tror det var typ 13 gånger pengarna bara, men jag tror ändå ganska mycket folk har lastat in lite där, så det var ju liksom klirr i kassan direkt för spelbolagen här, att de kan rätta det spelet som felaktigt och ta emot, för jag tror inte liksom de erbjöd spel på andra sidan, så det finns inga vinnare på det, utan alla spelare blev förlorare på det där Malmö obesegrade, ja. Så ja. Grattis till spelbolagen i det fallet i alla fall.
Ja, exakt. Det var synd man inte själv... Eller det var tur snarare att man inte gick in på det betet. Jag bara satt och funderade också. Det kan vara att jag sa att de skulle leda från start till mål, bara inte obesegrade. Så att då lever kanske mitt... Då lever ju mitt tipp. Jag lever mitt tipp här ändå. Då.
Ja, vi får se. Jag vet inte, om vi bara spolar tillbaka lite mer än till söndagens match. Jag vet inte hur mycket du lyckades ta in av Jürgen Klopps presskonferens under fredagen. Men vi har ju att göra med en man som vet att han ska lämna öarna i alla fall och lämna den grupp av journalister han har haft framför sig ganska länge, och de till exempel TNT och andra tv-bolag han har varit lite i händerna på de senaste åren. Hur taggade är vi för det första på de två avslutande presskonferenserna som väntar?
Nej, men det kommer ju bli fantastiskt. Det blir ju nästan bättre än matcherna i sig. Det var ju... Alltså jag hade inte tänkt någonting att jag skulle titta på det, men sen kablades det ju allt ut liksom, och det var ju fördelen när det är den här typen av uttalanden. Det är ju att man väldigt lätt kan följa det via Twitter också, att folk lägger upp de här minutslånga klippen som det handlar om. Så att det var ju... Jag tror i stort sett att jag har sett allt i sin helhet, fast i olika... Eller i alla fall alla nuggets har jag liksom fått ta del av. Det är ju... Helt underbart, det är så här man önskar. Det är så här man vill se Klopp. Och det kommer väl att smälla, kan vi väl tänka oss. Jag vet inte vad vi ska vara. Han ska, nu var det ju TNT, han har väl chansen på en del andra, både bolag, men det var ju liksom FIFA. Alla fick ju sin liten känga där. Men han har nog många SC-rockare med här för de sista med, tror jag.
Jo, jag hoppas verkligen man gör det på samma sätt som jag alltså bara kan uppskatta delen i att han tar... Ja, men, någon form av liksom bladet från munnen, och att man känner att ja, men, nu pratar han från hjärtat, och här är liksom, han kommer säkert lista, han börjar ju med liksom fem grejer här kanske, det kommer fem till och fem till som gör att ja, men det gör att man blir lite trött på den här jävla fotbollen och den här jävla snurran vi lever i. Mm. Men också att man inte bara använder det till att skapa lite citat och där. Jag fattar ju också att han får vakta sig till, för han pratade ju om det här när vi hade någon period nu här för 2-3 veckor sedan när vi spelade, vad var det, torsdag, söndag, onsdag, lördag, tidig. Och så säger han någonting med att, vad fan, här borde ju typ Amnesty International rycka in, det borde vara kriminellt. Och då fattar man ju, och jag satt och kikade, för vi gör ju Total Live Weekend på lördagar där vi just tar, alltså, ja men tabloider från hela Europa inför fotbollsomgången som stundar. Och då hade ju alla engelska medier bara tagit typ så här war crime time eller något sånt här, och från Klopp och så här. Och jag fattar ju att han borde också fatta att det är så media kommer funka. Mm. Och han kan ju säga hur mycket som helst att ta inte detta ur kontext, det kommer de alltid göra. Så det hade varit skönt. Jag vill att han ska vara frispråkig, men jag vill också att han ändå ska lämna efter mig, för han hade ju så jävla rätt i sak det han diskuterade när han pratade om att alla här är nog överens, Premier League, vi är världens bästa liga. Tittar du över en säsong, hade vi spelat någon form av jävla Super League, då hade 5-6-7 Premier League-lag kommit högt i en europeisk kontext när vi hade tävlat över, ja men över säsongen, mött varandra in ut vecka efter vecka efter vecka. Men ändå, när vi står här framme i europeiska slutspel, kvartsfinaler, semifinaler, både i Champions League, Europa League, till och med Conference League, det var ju dagen efter Aston Villa hade gått på pumpen mot Olympiakos, ja men då kanske vi måste titta oss i spegeln och se, varför är det så? Varför har de flesta av de engelska lagen spelat 6-7-8 matcher fler än alla de här lag de möter? Varför har vi, ja men uppenbarligen, mer stukade trupper i slutet av säsongen? Sen kommer ni också undra varför England gör svagare mästerskap än kanske Frankrike, Tyskland, Spanien, något annat land. Man bara, fan, där är ju så jävla mycket, det som bara har framstått som typ bitterhet över att vi spelar 12-30, allt är ju en del i något väldigt mycket större och ett problem som verkligen borde tas på allvar. För han pratar ju också om det här att, alltså vi kan ju inte, alltså TNT säger att de har gett oss massa pengar. Men det är ju vi genom att skapa en otrolig produkt som gör att TNT kan tjäna massa pengar. Och ska vi fortsätta ha en så bra produkt, då måste vi ju kanske vårda den lite bättre från alla håll.
Ja, men framförallt den biten tycker jag det ligger mycket i. Det är där han kanske tar lite så här, alltså han har väl varit inne på det spåret innan, men tar lite mer bladet från munnen kring bara. Alltså innan har det ju bara känts som en, framförallt utifrån kanske, som en bitter tränare som tycker att någonting drabbar hans lag. Men han är ju mycket mer inne på det här, att det är den stora bilden. Det gäller ju alla lag, det är framförallt då de som spelar i andra turneringar och sådär också. Och att man måste ju kunna pussla på ett bättre sätt som ger optimala förutsättningar. Och här är det väl bra att han dels tar liksom hela den diskussionen. Men sen tycker jag ju framförallt att den här pengadiskussionen också är extremt stor. För jag menar, det är ju inte att... Vad ska man säga, alltså Sky började ju pumpa in pengar där på 90-talet när det blev Premier League, men det är ju också att man lyckas ta dit världens bästa spelare, alltså det är lite så här, vad är hönan eller ägget där? Man kan ju inte bara säga att TV-bolagen pumpar in massa pengar för att få en bra produkt, för att det utvecklas ju, och är ju också världens bästa liksom underhållare då, som är på planen och bredvid den, får man väl säga, både fotbollsspelare och fotbollstränare, och jag menar, det är ju lite så, utan dem ingen produkt, och kanske dels vice versa såklart också, men då måste man ju optimera också för att de ska kunna ha den bästa produkten, för jag menar, ärligt talat så vill väl de även ur liksom det perspektivet ha det så bra som möjligt på den europeiska fronten för klubbarna, och då är det ju bevisligen så att man sliter ut, alltså både, alltså i sluttampen på liksom den mest spännande ligan kanske, och dessutom då i sluttampen på de europeiska slutspelen, så ska du liksom ha utslitna spelare, alla lag drabbas ju egentligen, eller har liksom haft skador och sådär också, du kan då inte ställa de bästa spelarna på plan i det läget när det behövs som mest. Jag menar, nu hamnade vi ju aldrig där, men du och jag satt ju och spekulerade i vart vi hade hamnat om vi både hade spelat Europa League och FA Cup och alltihopa liksom nu i slutändan. Jag menar, då har det ju varit alltså 2-3 matcher i veckan i stort sett, eller per 7-dagars period, och så hade du liksom haft en Europa-final bara några dagar efter du skulle avsluta en fight om en ligatitel och sådär. Det funkar ju inte, och det bevisas väl egentligen huruvida de engelska lagen går långt eller inte.
Ja, och så hörde man, eller så hör man då någon form av motståndarsida prata om att, ja okej, okay, så att Liverpool typ spelar Carabao Cup i december och januari och februari, det påverkar vad de gör nu i slutet av april. Ja, för det gjorde ju att man sköt upp typ 3 Premier League-matcher som sen spelas midweeks i april, eller att du spelar FA Cup kvartsfinal, det blir också en Premier League-runda som får stryka på sig, ska tryckas in någon annanstans, och allting hamnar ju nu när allting ska avgöras, när du egentligen ska vara som bäst, då går alla lag spelschemamässigt på knäna. Och det, nej, det är ju en matematik och ett pusslande kring ett schema man verkligen borde göra mer av. Så det är väl något större medskick från Klopp, och sen får vi väl se alla som kommer få en släng av sleven vad det lider. Vi ska komma till Anfield, men på tal om allt detta här så fick man dessutom nyss här tisdag morgonen domartillsättningen av måndagens match. Vi har ju Aston Villa i vår sista bortamatch med Klopp, näst sista totalt innan vi avslutar på Anfield, Wolverhampton nästa söndag. Men du vet vad som kan hända. Sista omgången, Wolverhampton. Ja. Vi ska tacka av Jürgen Klopp. Det kan ju vara att Klopp inte står där överhuvudtaget.
Ja, men exakt. Man har ju trillat över den informationen trots diverse luftfärder här både natt och morgon. Men ett gult kort bort från att vi får liksom vinka, eller jag vet inte, han får stå på läktaren. Det är också i och för sig.
Oh,
det är
ju en så här,
det kommer ju veta när Gerard mot Aston Villa liksom. Oh, det är ju planerat. Nu fattar man ju i live-inspelning här att det är ju såklart att det är planerat att han tar ett gult i 94 för att han kastar en vattenflaska på
valfri domare egentligen. Dagen innan också. Total utskjutning. Nej. Ja, men nu. Ja, okej. Ja,
avsluta på topp. Avsluta på topp.
På tal om pussel som läggs. Här har vi ju
till. Ja, men verkligen. Nej, men det är ju faktiskt en men, nej, inte möjlighet ska vi inte kalla det. Vad ska vi kalla det? Det är ju verkligen en möjlighet det vi sa. Men om vi bortser från våra önskemål.
Exakt. Risk,
och bortser vi från våra önskemål så får vi kalla det en risk. Och det är ju ändå så att Klopp känns ju också så här. Han har ju inte riktigt det i sig att inte... Om det händer någonting, liksom, även om nu det ser ut som det gör i ligan och sådär, men händer det någonting i matchen som gör att han eventuellt skulle kunna ta ett gult, så skäms han nog inte heller över att göra det. Men han kommer väl förhoppningsvis få informationen och ha det med sig i bakhuvudet i alla fall, så att han inte liksom står där och skäller ut någon för att det är liksom någon millimeter offside eller någonting. Och så... Eller vad händer? Tror du att de kommer bara stryka det? Tror du att de går in? Eller det hade ju varit field day hos domarna med.
Tror du att domarkåren efter deras 8 år långa strid mot Jürgen Klopp skulle liksom använda någon form av förmildrande omständighet?
Kanske inte.
Alltså du har ju normalt sett här när du får gult kort, just ackumulerade gula kort har man ju ändrat. Det var typ så här Pavel Nedved i en Champions League-final, kan det vara 2011 kanske, som blev av... Nej, det var tidigare, fan. Tidigare på 2012. Men han blev ju avstängd. Han
gör det,
en otrolig semifinal, men får ett gult kort och då ackumuleras det ihop med något jävla gruppspels gult kort typ och blir avstängd i finalen. Så det tog man ju bort sen för ett gäng år sedan, är det ju nu att det krävs ju direkt röda i semifinal för att missa final. Du kan aldrig ackumulera det ihop via semifinalkorten i alla fall till en avstängning. Och det borde ju vara så här. Du ska ju inte kunna få ett gult och i näst sista matchen och missa den sista. Men tro mig, 3 gula kort är ju det som gäller. Han har fått tydligen mot Luton. Det är ju den här pissiga jävla 1-1 matchen från i höstas. Och sen när vi slår Burnley i februari tog han också ett. Det ringer ingen klocka kring exakt vad det här kan vara. Men han måste ju vara med på att vi har ingenting att spela om. Alltså, lite ära och berömmelse eventuellt. Men det är klart att han får bara sätta sig och smila på bänken här.
Ja, men så är det ju. Och det är väl kanske en fördel. Eller, det är då om vi också ska lägga till för- eller nackdelar och jämföra ord, så är det väl den enda fördelen då med att vi inte har någonting att spela för. Det är väl att han i alla fall kan se till och inte tjata sig till ett gult kort i en sån här match. Det är ju lite synd såklart. Jag hade hellre sett att han tog ett gult, fick stå på läktaren när vi hade allt att spela för sen, men det pusslet höll inte hela vägen.
Nej, precis. Men vi får se. Simon Hooper är det som dömer i alla fall. Det är samma domare som dömde Liverpool Tottenham i höstas när det gick som det gick. Och han pratade ju faktiskt om honom på presskonferensen för det. Hooper var väl fjärde domare mot Everton, om jag minns rätt. Och då stod han ju och gafflade med honom hela matchen, jag tror.
Ja, verkligen.
Han lindade väl in det i andra ord, men jag tror att han kände att fan, där är den jäveln. Han som fuckade hela vår säsong. Hade vi fått det medvinden med oss där. Alltså, vi var ju verkligen med i racet långt efter den där insatsen i London. Men nej, det skulle ju vara en deppig cirkelslutning i alla fall. Om Hooper nu också förstör Klopps avskedsfest. Men vi hoppas att så inte blir fallet. Och istället att vi har 2 matcher framför oss. Framförallt kanske den där stora avslutningen mot Wolverhampton. Som går lite mer i de toner som vi fick uppleva i söndags på Anfield, där det var ett det var soldrängt. Det kändes som att jag tror, går jag bara till mig själv, och jag tror och jag kände att det är lite omgärdade folket runt omkring, vänner jag hade som var över, hur man pratade i stan, alltså så här, bitterheten från att säsongen lite fuckade så att det blev lite pyspunk, att det inte blev någon titelstrid ända in i kaklet, allt det där. Man har slickat de såren liksom, man har varit förbannad, man har spottat och svurit, men nu har man vänt blad och börjar zooma ut perspektivet och ser det som att vi kommer trea, vi har säkert Champions League till nästa säsong, vi är på en bra plats. Visst, det blev bara en cuptitel, kanske den tristaste av dem om man nu vill rangordna. Men samtidigt så var det nog inte mycket mer vi kunde förvänta oss inför säsongen. Och istället ska vi tacka, hylla, lyfta på vår keps för Jürgen Klopp. Och det kändes som att det gjorde att spelarna spelade ut, Anfield levde upp, det var flaggdag, ta med din halsduk, ös på, det var färgglatt på läktarna. Mohamed Salah, han tystade kritiker och alla som trodde att han var en bitter någonting som bara ville bråka och sura på Klopp. Det var spelglädje direkt från start och det var ju en första timme som visade att Klopp-liket levde och att vi kunde fan spela lite heavy metal fotboll igen.
Ja, men så var det ju. Nu satt man ju där som sagt lite mitt i natten och en och annan Tsingtao som lokala brygden hette in, men man slås ju, tycker jag, av den känslan som du är inne på där. Jag vet att jag kände precis likadant egentligen, att så här, inför matchen bara, vilken så här, god match Tottenham hemma i vanliga fall, eller om det hade varit titelstriden, så hade det ju varit liksom hög spänningsnivå, hög pulsnivå inför matchen. Men så här, man kände ju lite, den enda lite bitterheten jag kunde känna när det helt plötsligt gick så bra var det här vi pratade om för ett par veckor sedan, när det väl liksom, vi sa ju precis det här att när spelarna inte liksom har den här pressen nu när de spelar ut igen, då kände man bara så här, ja, men vad fan, nu passar det, nu ser det hur bra ut som helst liksom. Men samtidigt har man också strykit över de här känslorna kring, alltså den bitterheten kring att det är någon sorts ligatitel som är liksom bortskablad, utan där kände jag precis likadant egentligen, bara skönt att kunna njuta, alltså lika väl som att de spelar utan press, så kände man typ att man kunde supporta utan press, och som du säger, man har tagit siktet inställt på att nej, men liksom ta det här sista nu, tre matcher kvar var det ju inför med Klopp liksom. Det blev en av tre väldigt bra, känns det som. Vi har Aston Villa kvar och sen är det Wolves hemma om två veckor, och då liksom blir det något sorts crescendo där man inte riktigt känner att det ligger kvar heller, att vi nu har både åkt ut ur Europa League och sen haft den här riktigt tråkiga perioden av matcher. Så nu känns det så här, nu vill vi avsluta på ett snyggt sätt, både på planen, vi vill ta så många poäng vi kan, göra så mycket snygga mål som vi kan, och sen dessutom då bara känna att man kan tacka av Klopp med lika stort leende som man själv brukar bjuda på egentligen. Och precis som du säger, det är också skönt någonstans att man känner att det blev lite så här överstryket med Salah också, för annars, det var ju verkligen någonting som efter förra matchen kändes som att det hade kunnat bli en grej liksom, men det var ju verkligen borta. Och han gör ju det bra igen. Han var ju, om det var någon som ville sälja honom så kanske han ångrat sig nu igen efter den här insatsen och känner att det finns något att bygga vidare på. Så det är väl skönt om vi kan se till att göra likadant här i de följande matcherna också. Det var ju en riktig, även om vi, det var ju aldrig spännande när vi släppte in de där två målen sen heller riktigt, men det var ju ändå, försvarsspelet har ju en del, och jag var tillräckligt långt in då i de gyllene brygderna.
Exakt. Uppleva det nervpåslag som jag känner för det, just med tanke på hur vi hade spelat ut, man hade fått den där vändningen att okej, det är en säsong som är över, men vad fan, här dunkar vi dit fyra på Tottenham, vi kan åka till Villa Park och spela avslappnat, vi möter ett Wolverhampton i sista som inte har något att spela för, vad fan, då tar vi dem med 6-7-0 och vi liksom go out with a bang och vi avslutar på topp. Och när man då kände alltså att de där två hittar in, och jag tycker Klopp pratar ju bra om det efter matchen och så här, och det kanske är det rätta han gjorde på sikt, att han ändå, han bytte in Bacetic, och hur mycket det kan betyda för honom att få känna att han gör en comeback efter hur den här jävla hädiska säsongen har liksom bara fortlöpt för honom med skadehelvetet som har varit, för att komma in, men han var ju liksom inte redo för att spela, alltså vi bytte ju sönder vi tappade hela vårt mittfältspel och det skapades enorma ytor, och där Kwanza och Van Dijk hade fuskat väldigt mycket i försvarsspel, men där vi var så överlägsna så vi inte hade straffats för det, så blev det ju extremt tydligt när de då satt in Richarlison istället till att hota i ytan mellan dem, och vi tappade all form av press i vårt mittfältspel, så var det ju bara för att Tottenham stå och pinga in bollar mellan dem i stort sett, och så var det målchans och livsfarligt. tar varenda gång. Nu var det ju 2-3 lägen som var ganska klara offside-situationer, men det skapas ju, alltså utöver de 2 målen, så skapas det ju 3-4 riktigt bra lägen. Vi har Joe Gomez som räddar med liksom en fot i huvudhöjd på en halv meter från mållinjen, och vi har ett par situationer till som vi måste reda ut med liksom akut krishantering. Så det är, och då hade man ju liksom, då hade det ju smält en gång till när man ändå hade känt att man hade gått vidare, så hade ju boken helt smält igen fullständigt här.
Ja, det hade blivit 4-4 där, så hade man ju, då hade man ju fan nästan hoppat över de 2 sista, tänkte jag säga. Nej, men det hade ju, då hade man verkligen känt att det var krisstämpel liksom, och särskilt efter den första timmen som du säger, som egentligen det var väldigt stort sett på timsträcket som har väljat att dra in den här, ja. I klykan, eller vad säger ni nere i Skåne, ja, alltså, kan man säga här i alla fall.
Klykan här är ju ramträff, ribba, stolpe, där de går ihop. Alltså
det är bara krysset. Ja, men det var faktiskt bara krysset också. Man kan inte säga något annat, han satt perfekt där. Och det är ju så här, det satt ju verkligen med grädden på moset där efter en timme. Och sen var det, jag får ge dig det då, att det kanske var mer spännande än vad jag hann uppfatta där. Men det jag såg i alla fall var att det var totalt kaos i försvarsspelet. Och det kände man ju igen lite från tidigare sejour här under våren. Men skönt ändå att kunna rida ut det där och liksom kunna gå därifrån. Det är ju, Tottenham har ju haft det tufft också, känns det som nu. Men det är många kring de platserna som inte kände att de vill spela Europa nästa säsong.
De har ju tur, det var ju ett Manchester United som sniffade där bakom efter att de hade hängmatchen mot Crystal Palace igår kväll, men de tog inte den chansen. På tal om 4-0-ledningar, och så behöver vi inte utveckla det mer. Men det är ju också det är så här, alltså nu blir det sjukt att sitta och säga det när man har gjort 4 på en halv eller på en timme mot ett Tottenham som jag ändå vet att det finns kvaliteter, och vi vet att vi har framförallt haft ganska svårt mot Tottenham. Men man kände ju här, på samma sätt som vi har pratat framförallt efter ett par United-matcherna, att så här, vi slappar ju ändå bort mycket. Alltså det var ju så uppenbart hur lätt det var att straffa Tottenham. Det var ju bara att pinga in bollen i ytan bakom dem, och Mohamed Salah mot Emerson Royal först och främst. De får slänga in Oliver Skipp för att försöka stänga den ytan, men de står ju fortfarande lika högt och där är lika mycket lägen. Och det är ändå fortsatt lite för slarvigt Liverpool. Alltså jag fattar också att du börjar spela fotboll på ett annat sätt kanske. Alltså på samma sätt som vi har känt att vi kanske har varit lite för stressade och jagat mål när vi har haft kniv mot strupen de senaste veckorna. Här blev det kanske lite att du såklart slår av på någon form av, jag ska inte säga sinnesnärvaro, men när du har 4-0 så spelar du fotboll lite på ett annat sätt. Och du tillåter dig lite mer, men vi hade ju kunnat vara än mer sylvassa, och vi har ju situationer i slutet när en viss Darwin Nunes kommer in, det ska vi väl komma till, men liksom onödigt att springa typ en halv meter offside när då hela planhalvan fri. Den gången får han ju en boll som han sen serverar Salah till, som ska vara ett mål. Någon minut senare så är det ju Salah med en helt briljant genomskärare som hittar till Nunes, där Vicario är ute och försvarar utanför eget straffområde. Det är bara för Nunes egentligen att gå förbi Vicario och låta han glida halvvägs upp till mittplan i stort sett och bredsida in den. Men istället panikar man lite, så det är ju det är fortfarande ett Liverpool som kan göra ännu fler mål, vilket också är sjukt. Men det är ju defensiven, vi måste ju bli ett stabilare fotboll. Jag har återkommit till det hela, så alltså just någon form av grundtrygghet som finns i Arsenal och i Manchester City, det är ju den stora skillnaden. Att vi kan hota, att vi kan skapa lägen, det är helt uppenbart. Vi är bland de absolut bästa i världen på det. Men vi har väldigt svårt att kontrollera matcher, vi har haft det hela säsongen.
Ja, men precis så är det ju. Det är ju vissa likheter liksom tillbaka till det 13-14 när det handlade om att Luis Suarez skulle göra mycket mål åt oss, och vi liksom hela tiden, ja men vi gjorde fler mål än motståndarna, och det betyder inte att man gjorde en 1-0-seger liksom, utan det var den här typen av siffror som 4-2 som mot Tottenham nu. Och det funkar ju inte om du ska bygga ett lag som är liksom fundamentalt starkt på sikt. Jag menar, där hade vi ju en säsong där vi flög, och sen så gick det inte så bra de efterföljande säsongerna. Jag menar, Klopp har ju byggt något annat, och de bästa åren vi har haft under honom egentligen har ju varit, alltså då har vi ju haft Alisson, vi har haft Van Dijk och såklart de andra i backlinjen också, men det vi har kunnat lita på att vi inte släpper till en massa onödiga chanser. Och det är ju verkligen det som är den stora skillnaden om du tittar på ett Arsenal och ett City som liksom inte är en av de jättemånga poäng framför oss nu, när det ändå är till slut är avgjort att i alla fall inte vi kommer sluta på toppen där. Men man märker ju när man tittar på matcherna att det är något helt annat. Och sen är det väl också så till till viss del då, om man ska jämföra med 13-14, så tog vi ju faktiskt verkligen tillvara på alla de där chanserna. För hade vi gjort det den här säsongen, då är det ju precis som du är inne på, då kanske det är 6-2 i en sån här match istället, eller att du till och med har gjort fler mål. Nu gjorde vi många mål i den här matchen just mot Tottenham tidigare, men jag menar, i många andra matcher där vi bara har gjort ett istället för tre, så hade de matcherna redan varit avgjort långt tidigare än vad de blir då. Det kanske inte ens slutar med seger. Så att, nej, det är ju... Om det nu blir Arne Slott här, så har han försvarsspel i första prioritet, även om det bara sägs att han kör attacking, attacking, attacking. Det är det enda man läser om, så det man blir lite orolig över att det är den sidan han ska gå in och behöva förbättra här. Utan det är, jag vill ha en defense coach in här nu på prompt.
Vi kommer ju behöva ha nya på alla positioner, för då har också den uppmärksamma lyssnaren noterat att vi pratade för någon vecka sedan om att den enda jäveln som har liksom levt
typ längre än
LFC-kontexten, John Akterberg, målvaktstränaren, han lämnar också efter 15 år nu till sommar. Så som jag tolkar det mer eller mindre, så är det ju ingen kvar. Och det är ju på tal om liksom, jag ska inte säga märkliga presskonferenser, vi pratade om Klopps presskonferenser väldigt, på ett väldigt positivt sätt, och det är ju delvis charmigt men delvis rätt sjukt att följa hur Arne Slotts presskonferenser med Feyenoord ser ut just nu, där han pratar om att if there is a confirmation about me taking the Liverpool job, yes, I will speak to Klopp, I will do that, I will do that, I will do that. Alltså, vad är det vi väntar på? Vad är det som händer? Är alla överens, men vi vill inte personera ut innan vi har tackat av Klopp? Alltså, det är väl bättre att riva plåstret än att det... Någon form av spekulation är det ju ändå som liksom bara är runt omkring allting hela tiden. Det är lite märkligt att följa, men det jag skulle landa med det där att alltså, ja, uppenbarligen att det krävs att sätta en defensiv struktur. Sen är det också jävligt lyxigt att komma till ett lag där man känner att hela våren har det varit problem att vi inte riktigt har satt våra chanser. Sen har vi gjort 81 mål, alltså Arsenal 88, City 87, och då känner man ju att de gör 5-6 mål varje match. Det är i alla fall känslan man sitter med som supporter, så det är ju faktiskt helt otroligt hur bra vi faktiskt är framåt ändå. Det ska man ju verkligen ha med sig. Och jag tycker ju, som du nämnde, så att Salah svarar ju, han har ju 2-3 chanser till att göra mål, men är verkligen på rätt ställe när han trycker dit det första. Visar också hur han kan spela fram, servera sina lagkamrater. Såg att han nu då gör sin femte, vad har han gjort, 7 säsonger totalt, va? Det här var en femte där han gör minst 10 plus 10 i ligaspelet, alltså inte bara 10 plus mål, vilket ofta har varit 20-25 plus mål, utan minst 10 assist också. Enda spelaren någonsin att göra samma, det är Wayne Rooney. Han gjorde också 5 sådana 10 plus 10 säsonger, men han spelade Premier League i 16 år. Det är liksom ännu en gång sätta Mohamed Salah i kontext. Jag läste eller såg någon jävla, det var väl, alltså fy fan, det var typ Talksport, fast det här var något premium plus med liksom de riktigt, ja, jag ska fan säga de grovnackade rasisterna från Talksport, för det är sånt jävla rövgäng de har samlat ihop, som de satt och pratade om den själviska Mohamed Salah, och de hade ju även såklart invändningar mot att han hade liksom använt sin sociala plattform till att typ begära lite humanitärt stöd till så här svältande barn och krigsdrabbade barn i Gaza. Han tyckte de skulle bara hålla käften och spela fotboll. Det summerar väl lite hur mycket man bör ta in av vad de har att komma med, men Mohamed Salah liksom, just den här, att man ens kan etikettera honom som diva eller något annat. Nej. Jag så förbannat trött. Man kan säga mycket, man kan tycka att han bränner för mycket, att han är sjukt slarvig, att han har usel avslutsteknik, säg vad ni vill, men just egoist, det är inte vad man kan komma dragandes med.
Nej, men varken egoist eller, som du säger, om du ska gå på någonting kring vid sidan av, så finns det inte heller mycket att prata om. Att det verkar ju vara en otrolig människa. Sen att det kan, alltså, jag tycker också så här, det slås ofta för, om vi tar förra veckans incident då, om vi ska kalla det, så blir det ofta för stora växlar också. För jag menar, det kan ju vara någonting som direkt efter, det beror helt på vad som har sagt, så direkt efter så kan det vara helt överspelat. Och det är ju inte konstigt, vi har ju pratat om det innan, att typ Mané Salah bråkade ett par gånger i liksom, men på bästa sändningstid, om man säger så, när någon av dem blir utbytt eller någon inte blir inbytt och sådär. Och det blir inte konstigt att man kanske är lite tävlingsmänniska om man hamnar på den där nivån, och att man då blir, kan bli sur eller upprörd på varandra i stundens hetta. Det är väl inget som borde förvåna någon om man har tagit sig ända till den liksom, men yttersta världsklassnivån, oavsett om det är i någon sport eller om det är inom något annat ämne liksom. Utan nej, jag tycker att han bevisar vilka kvaliteter han har, och det som du nämner både kring statistiken vad gäller egentligen hans assist, och så kan man också lägga till att det är inte han ligger ju inte, det är ju inte assist från hörnor eller den typen av assist heller, utan han är ju med i jättemycket speluppbyggnaden. Sen får vi väl se, spännande att se vad han får för typ av roll liksom i ett framtida Liverpool, om han blir kvar här egentligen. För att han har ju haft en väldigt tydlig roll där ute på högerkanten under Klopp i liksom våra 4-3-3, och det, ja, med annat spelsystem eller andra tankar, så blir det ju extremt kul att se hur man liksom ska kunna, ja, men både fortsätta hålla uppe hans poängproduktion, men också nu, ja, med en ny tränare så har han ju en otroligt liksom senior roll, om man säger så, i klubben redan när den nya tränaren kommer in, vilket du har svårt att ha under Klopp, i och med att Klopp är den stora just nu, om man säger så.
Ja, och jag tror det är väl den stora diskussionen, och jag alltså, för det har ändå varit med Malle, jag vill att Liverpool ska behålla väl, alltså, stora delar av en stumme, men jag har också full förståelse för att vi går in i ett nytt kapitel, och många spelare här nu som du och jag och folk i vår generation kommer hålla som de största man fick uppleva som Liverpool-supporter, kommer ju fundera. Mohamed Salah är väl en sån, Van Dijk en annan. Vi ska eventuellt lägga in en Trent Alexander, pratar vi ur en annan kontext, kanske en Andy Robertson, så han funderar nog också över sin framtid, men lägger man liksom de som har varit grundbultarna och så, som vi kanske håller allra högst, så med Salah, Van Dijk, så kanske man ska addera en Trent Alexander Arnold kring lite hur han tänker framåt. Det är tre spelare där då som har ett år kvar på kontrakten, och oavsett vilket så måste det ju tas beslut. Jag kommer inte stå och slå på trumman att vi ska sälja spelare hit och dit, men vi måste nog göra antingen eller. Antingen så ska ju de här spelarna vara sådana som säljs i sommar, eller så ska de ju skriva nya kontrakt och köpa in sig på att de är med på nästa resa också. Mm. Det har väl kommit lite uppgifter att både Salah och Van Dijk faktiskt kan vara intresserade av det, och att klubben ser dem som viktiga i det. Trent tror man måste sitta ner med och ha den diskussionen, för jag tror han förstår väl också, han är inte lastgammal, men han förstår nog att det är nästa kontrakt på 4-5 år han skriver är det riktigt stora, feta, och det som han kommer spela ut under sin prime-tid som fotbollsspelare. Och vill han göra det i Liverpool, fast att han typ har gjort allt han kan göra i Liverpool, eller vill han till ett Real Madrid, han skulle kanske vilja till ett PSG eller något annat jävla rövgäng också, vill han uppleva något annat, ja men då, alla de där svåra besluten måste ju tas i sommar. Men jag tycker inte, det är ju spelare med så pass mycket mandat att där tycker jag att det ska vara en diskussion mellan dem och tillsammans med den nya tränaren. För jag tror, köper alla in sig så ska alla vara med. Men jag kan också respektera om de inte gör det och vill göra något annat. Och då måste klubben vara hård, att då tar vi det och rycker det i plåstret redan nu och inte drar ut på det ett år och dessutom tappar all finansiellt värde som denna sommaren skulle då kunna innebära på intäktssidan ifall vi hade sålt dem.
Nej, men så är det ju till 100%. Det är klart att det är väl den bistra baksidan med att vi har vunnit allt vi har gjort under Klopp, att risken kan finnas att vissa spelare känner att nej, men ska jag liksom påbörja en ny sejour, ett nytt äventyr. Jag menar, det är ju faktiskt nu är det ju precis som du är inne på, så är både Salah och Van Dijk har ju sipprat ut lite uppgifter kring att de i alla fall skulle kunna vara intresserade av det, men de, även om du är i den åldern, om man säger så, de kanske har, alltså man ska inte säga att de har gått förbi sin prime, för de är ju otroliga fotbollsspelare fortfarande, men åldersmässigt liksom börjar snarare gå mot de sista kontrakten de ska skriva liksom, då kan det också vara så att du vill göra något annat. Alltså jag tror inte att någon, nu känner inte jag dem så jättebra privat, vi skriver inte till varandra varje dag i alla fall, men det känns ju inte som två spelare som skulle liksom hamna i Saudi bara för att casha in heller. Men däremot, som du är inne på, kunna gå till någon, ja men vilken annan toppklubb som helst och samla chanser till Champions League eller ligatitlar på andra ställen innan man vill avsluta sina karriärer också. Trent utgår från en helt annan position i karriären, men drömmen är ju såklart att man kan behålla det. De stora bitarna kring att, jag tror lite som vi har varit inne på innan, både kring liksom spelmässigt givetvis, men också kring att liksom på något sätt kunna hålla kvar den tanken, auran, inte, jag menar, nu ska ju nästa trend såklart sätta sin prägel och med tanke på ledarstab och allt som blir nytt också, men du vill ju alltid hålla någon typ av klubbkänsla liksom. Det var ju det som var hela grejen när Klopp kom in egentligen. Man kände ju typ att det var så här, nu kan vi hoppa över en del tränare som vi har haft emellan, men här kommer liksom den perfekta Liverpool-tränaren in igen, och då förkroppslar han på kort tid liksom det som man går tillbaka för många ända till liksom Shankly och Paisley och hela den biten, och man känner att det passar verkligen som handen i handsken, och risken finns väl tycker jag, beroende på, för det är exakt som du säger, man måste ju sätta sig ner med nästa tränare och bestämma så här, vilket är du, det här är mitt projekt, är du beredd att liksom sätta din tid och dina år här nu till och satsa på det? För vi kommer väl känna, tror jag, inför nästa säsong, precis som vi kände inför den här säsongen, då trodde vi att Klopp skulle påbörja den typen av ombyggnad. Sen blir det ju inte så nu, men det kommer ju gå in med lite samma känsla, att man kommer kanske inte tro att vi ska vinna ligan nästa säsong när man sparkar igång liksom i augusti, utan man kommer känna att det kommer vara en första säsong av någonting nytt som vi ska bygga, även om såklart nästa tränare, om det nu är då Slott till exempel, har ju en väldigt mycket bättre utgångsposition än vad Jürgen Klopp hade när han kom in. Det är ingen Lallana som ska springa runt och spela gegenpress i alla fall det första, utan det finns lite mer kvalitet i den truppen och i hela klubben liksom som man kommer ta över då.
Det får vi väl absolut konstatera. Och väldigt mycket, alltså, det är tråkigt att försöka jobba in poänger när det ändå har inneburit att väldigt mycket har skitit sig för Liverpool. Men jag kan ju verkligen unna Harvey Elliott dels att få göra det fantastiska målet. Och nej, men faktiskt, när vi tittar på de här, jag fattar att man låter lite som en repig skiva, men vi valde, och jag ska inte säga att vi stressade tillbaka, men direkt Curtis Jones var någon form av fit for fight, gick han in och startade 4 matcher. Det betydde ett förlorat dubbelmöte mot Atalanta, och vi förlorade mot Crystal Palace och Everton mållöst i Premier League. Harvey Elliott växlades in mot Fulham med den bortamatchen som kom inklämt mellan Atalanta och nu var det ju inte klang och jubel på London Stadium när vi spelade 2-2 mot West Ham, men där var det också han som startade, och nu startar han här mot Tottenham istället. Så han har ju liksom 2 vinster, ett kryss sina 3 senaste här, medan Curtis Jones var med och torskade 3 matcher av 4 på det där inom mittfältet. Och vi har ju också pratat om hur mycket roligare Mohamed Salah ser ut att tycka det, att spela fotboll när Harvey Elliott är till höger i den där mittfältspositionen. Jag tycker att McAllister kommer väldigt mycket till sin rätta i den vänstra delen av den där mittfältspositionen. Och skulle man bara gå på form här under våren, vilket jag kanske tycker man ska göra när saker och ting ska avgöras, så har ju på samma sätt med Curtis Jones, så har ju Dominic Soboslaj varit en spelare som, ja, men mer eller mindre bara själv spelat sig ur all form av diskussion till en startelva. Så att McAllister, Elliott och Endo inte har varit med och självskrivet lite tidigare. Jag vet inte om vi liksom sitter lite efterhands och liksom bara skapar vår egen bild av vad som hade kunnat vara. Men det är ju svårt att säga att det mittfältet inte skulle ha kunnat gjort det bättre, i alla fall de senaste veckorna, än det lag som Klopp valde när vi spelade ett par av de viktigaste matcherna här för några veckor sedan.
Ja, men särskilt när man ser Elliot nu i matchen mot Tottenham, så är ju han är ju briljant och bidrar ju extremt mycket mer än vad hans konkurrenter om den positionen har gjort här det sista, och både med målet och såklart med assist, men även med liksom, ja, men både link-up-spelet framåt. Jag tycker han jobbar hårdare också. Det är ju så här svårt att avgöra från en tv-skärm, men det ser ut som att det finns liksom mer, det finns mer vilja lite. Vi pratar mycket om det här med McAllister och några till liksom, där du har den här viljan. Nu har vi tyvärr inte en liga-titel att knyta näven för att vilja jobba oss framåt, men det känns som att han liksom snarare jobbar för att han ska ta kanske det här klivet som är nästa kliv till att försöka, ja, men vara så gott som ordinarie. Det kanske han inte kommer bli till liksom nästa säsong heller, men i alla fall kunna jobba för att få vara med i den diskussionen. Och det, han har ju tagit små kliv hela tiden, men det börjar ju ändå bli dags för honom om det ser så här bra ut, tycker jag. Då växlar vi ju kanske ut honom snarare mot Curtis Jones, som du var inne på där. Och det är väl de två man, det blir naturligt att man jämför kanske dem snarare än en Soboslaj som liksom kom in inför säsongen och dyrt och gjorde det superbra när han började. Då vet man ju vilka höjder som finns, men jag tycker inte riktigt som du är inne på att det finns, har funnits fog för det. Och sen om man såklart, som du var inne på, det är alltid enkelt att säga i efterhand, men man undrar ju varför, om det ser ut så här varje gång vi tittar, varför har det inte sett ut så tidigare då?
Nej, och just när det kanske har varit ett Liverpool som det blev lite mer, eller vi vi kanske för att vi skulle ha någon chans att fortsätta vinna fotbollsmatcher var tvungna att fortsätta lita lite till någon form av heavy metal eller kamikaze fotboll eller vad vi än vill kalla det, för vi hade inte den defensiva strukturen till att kontrollera matcher på det sättet och med liksom tyngd och struktur, processer och pilar hit och dit, bryta ner och mala ner motstånd, utan Där har vi kanske inte varit tillräckligt bra den här säsongen. Då är det ju väldigt tydligt att snarare när vi har spelare som bryter linjer. Vi pratade i vintras om när Diogo Jota kom in och började, alltså, verkligen på plan bryta linjer genom att ha bollen vid fötterna och ta den igenom vissa block som vi annars stod och bara rulla boll runt omkring och aldrig kom igenom. Så kom han in med någonting nytt där. Harvey Elliott visar ju det här också, dels med tanke på att han, nu vet jag att det inte över en säsong renderar as mycket mål, men han har ändå ett hot med sitt distansskott och någon gång så kan den fastna på en spelare, det kan bli en retur och det kan ändå leda till mål. Men på samma sätt som han också pingar in den bollen som sitter på Cody Gakpos huvud, hur han som sagt länkar upp i spelet med Mohamed Salah, hur han både kommer ner och hämtar boll för att sen transportera den igenom mittfältet också. Han gillar att ha bollen vid sina fötter, så jag tycker det är en spelare som, Jag säger inte över säsong, och kanske när vi står här i augusti igen, då kanske Curtis Jones är det rätta alternativet på det där mittfältet. Men jag tycker just här, de här senaste veckorna, så har det varit så uppenbart att den typ av spelare Harvey Elliott är bör kunna ge Liverpool mycket mer än en ganska statisk spelare som Curtis Jones, som bara vill liksom sätta tempo och vill äga boll, spela possession-spel, vända, vrida. Det är liksom både upp, ner, höger, tillbaka, vi ska bara kontrollera boll. Det händer inget från någon annan just nu. Det blir för många som bara står där och stampar på bollen, utan det behövs någon där på mittfältet som driver upp ett tempo. Det tycker jag Harvey har gjort, så jävligt mycket kred till honom. Jag hoppas han får avsluta de här två matcherna. Jag tycker han förtjänar det. Jag har ändå varit en spelare som över säsongen dessutom varit tillgänglig hela jävla tiden. Otroligt. Och Nu är det ju lång tid sedan den där jävla skräckskadan mot Leeds, men att han ändå är tillbaka och är så uppenbarligen så stark och att man inte ser några sviter av det, utan att han står där redo vecka efter vecka och verkar också så jävla genuint känna så jävla mycket för både klubben, det vet vi, men också för lagkamrater. Jag unnar honom jävligt mycket, så väldigt kul att se. Och det sista jag tänker att vi bara måste diskutera, jag nämnde att Cody Gakpo knoppade in en av bollarna från Harvey Elliott, och det har varit beskedligt med speltid för Darwin Nunes de senaste veckorna, och frågan är om det blir mer speltid efter att han dels som sagt brände ett par kalaslägen mot Tottenham, men också sen hade varit och suttit lite. Det är sånt man gör när man sitter på flygplan, långa flight från Shanghai där man sitter och raderar bilder, men han valde att tömma hela Instagram-kontot.
Ja, det var ju en, det gör man ju inte alltid. Det är ju lite unikt. Det är så här som, ja, när gör man det då? Blir det väl om du har gjort slut med en tjej, tänker jag, eller? Och så vill du bara radera alla spår efter det. Det är ju, får ju en genast att känna lite oro över att man ska göra slut med något man tar bort. Och då är det ju Liverpool som han har... Är på gång. Lite så, han är på gång att dumpa Liverpool här, men har men inte har riktigt gått ut med det. Och så var det någon...
Alltså, gör man inte allt? Alltså,
det är jättekonstigt. Och sen är det ju en så här konstig typ markering. Alltså, det är ett jävligt märkligt ställningstagande om man ska välja något ställe att börja liksom så här, nej, men jag tar bort alla bilder på Instagram.
Men eller är det att folk kommenterar för mycket på Liverpool-bilderna och skriver ju typ att han är skit? Det var lika delar det liksom.
Precis, det är väl det som det verkar ha dragit igång själva diskussionen kring det, tror jag. Eller så här att folk typ att, ja, men han orkar inte köra Insta för att han hade ju, jag såg att det var någon som skrev det, stora Liverpool-konton som han hade blockat också, eller han eller hans sociala medieansvariga hade blockat en del, du vet, sådana här Watch LFC och sådana som har så här 100 000.
Det känner man ju bara full respekt för.
Ja, absolut. Ja, absolut. Men jag tänker att det är så här, det är kanske samma grej, typ att han vet att de lägger upp någonting om honom och då kommer det en massa kommentarer och sådär. Men då tänker jag vet inte. Jag,
vet du vem jag är blockad av på tal om det?
Nej.
Lukas Leiva.
Nej, fy fan. Unlucky.
Alltså typ från 2000, där kan det vara från 2009, 2010. I Twitters Linda. Det är liksom det närmaste jag har varit i direktkontakt med spelarna på sociala medier.
Fan, ja,
skulle han ha vetat när jag träffade på Carragos avskedsfest och vi stod och kramades.
Ja. Can you unblock me?
Unblock me! Please.
Nej, men alltså det är ju verkligen... Jag tänker också säga, det måste ju... Nu är jag hobbyanalytiker här, för jag kan inte alla olika funktioner. Men det måste ju finnas en funktion som bara säger så här, stäng av kommentarer och typ... Eller stäng av liksom allt tillfälligt typ i 3 dagar eller någonting för en sån som Darwin Nunes istället. För att du ska då skapa den här typen av spekulationer. Jag menar, du behöver ju inte lägga upp en bild efter matchen då, som ingen kan kommentera. Och sen, som du säger då, kanske det är att folk går in och kommentera på hans gamla bilder, och det är ju såklart fruktansvärt beteende. Alltså det är så jävla onödigt, och man ska ju, som vi kanske diskuterat här då, man ska ju stå bakom alla spelare alltid, men sen behöver man inte tycka att de gör en bra match varje gång. Det är en jävligt stor skillnad, men det är ju långt ifrån att man liksom ska gå in och skriva rasistiska eller hatiska kommentarer om dem på Instagram för att de missar några lägen i en match. Men det ger ju, det skickar ju signaler som gör att man såklart ställer frågor nu i efterhand.
Ja, och där tycker jag ju folk, och liksom, för nu kanske någon tycker att ja, men vad fan, typ, ni är ju likadana, ni sitter och snackar skit om, eller du Robin som skriver på Twitter eller inte. Alltså just det där, att skriva någonting direkt till någon, det liksom bara så här, det är så jävla idiotiskt. Och framförallt, alltså de gångerna det liksom går till rena övergrepp, liksom personangrepp, du, eller så här, liksom du snackar skit om familj eller går in på ras eller vad fan det är. Alltså det är ju, då pratar vi om de riktiga jävla idioterna. Det är ju liksom, alltså mänsklighetens jävla bottenskräp. Men bara att ens skriva direkt till, alltså vad får du dig att må bättre av att skriva liksom till leave our club, you fucking idiot, liksom. Alltså så här, då
är det du skrev till liksom, Lucas antagligen.
Men på Twitter, jag kan ju skriva att jag tycker Curtis Jones är skitdålig, att han inte borde spela. Och då kommer ju vissa dragandes med det här, men du, man supportar. Ja, det gör jag, för jag kommer aldrig någonsin skriva till Curtis Jones att han är dum i huvudet. Jag kommer aldrig stå på Anfield och skriva, byt ut den jäveln, utan jag kommer stå där och sjunga för honom. Och det betyder att jag kommer supporta alla, alltid när de tar på tröjan, men jag kommer också få lov, och det tycker jag mitt mandat är, för jag tycker att vi supportar någonstans här klubben, det är vi som står kvar även nästa säsong, medan 7 av spelarna väljer att sticka någon annanstans på grund av att de tjänar bättre eller vill bo i ett varmare land, whatsoever, de är inte klubben, vi kan inte bara sticka i sommar, så vi förtjänar ju mandatet samtidigt att få sitta på puben eller sitta i det här sammanhanget eller skriva på Twitter att vi tycker den och den inte är riktigt just nu så bra, eller att vi borde nog sälja honom för att köpa honom. Det är ju vår förbannade jävla, alltså det är nästan vår skyldighet att få lov att sitta och tycka de tankarna. Så det är ju 2 olika saker, att vi måste verkligen få tycka att spelare är bra eller dåliga, men vi måste ju hitta ett sätt, framförallt vi kan inte liksom kasta skiten på spelare, och framförallt så finns ju ingen vinning med det. Alltså det är inte så att Nunes kliver ut, och det är ju inte större sannolikhet att han sätter nästa friläge efter att vi har skrivit till honom att han är asdålig på att sätta frilägen, 700 000 pers på Instagram liksom, så det är... Nej, bara lägg av med det. Sen tror jag inte det är det som, jag tror liksom inte det är någon markering från hans sida att han sticker i sommar. Sen kan det mycket väl bli så, men återigen, alla de här frågorna kommer ju landa på den nya tränarstaben och sportsliga ledningens bord, och så får vi väl se. Men jag tycker det har varit kul att se Cody Gakpo de senaste veckorna, om vi tar andra sidan av det anfallsmyntet, där jag tycker han har varit riktigt bra faktiskt. Så det talar väl kanske för att det är Gakpo också som tar den här säsongen i mål, och så får vi väl se vad sommaren ger oss kring Darwin Nunes helt enkelt.
Ja, men exakt, och jag tycker fortfarande, alltså vi är inne på det här med, som du säger, de här idiotiska offside-löpningarna har ju funnits, men det är ju också hela tiden det här, han kommer ju till lägen, han gör dem fortfarande, och det vi har suttit och svurit på i, ja men jag tänkte säga ett antal år här nu var det ju ändå en period där det ändå funkade helt okej ett tag i alla fall, men det var ju, det är ju det man egentligen ända sedan han kommit som man har stört sig. Han kom ju in i rätt, han funkar bra i laget, han liksom funkar bra i alla aspekter egentligen, förutom det han... Men som alla förväntar sig av honom att han ska göra, just målskyttet egentligen då. Och det är ju jävligt synd, för att det är ju det sista som saknas från att han skulle vara liksom, ja men kampas med Håland där uppe, om vad han sitter han på 25 mål eller någonting nu. Och det, man har ju, man kommer ju kunna kolla på 25 chanser som Darwin har haft den här säsongen och tänkt att de där 25 skulle varit mål plus de målen han redan har gjort då. Men nej, jag hoppas ju verkligen, kan jag säga, att han blir kvar. Men sen är det ju som du säger, det handlar ju helt om, nu är det inte bara så att man ska bygga för en ny säsong eller, utan nu kommer det vara en helt ett nytt projekt som ska sättas igång, och då är det ju om man passar där in eller inte. Men jag tror inte heller att det är någonting att han så här, nej jag har redan bestämt att jag ska lämna så jag kan ta bort alla bilder, alltså det hade varit helt sjukt, utan det är väl, det har väl med något sånt att göra med kommenteringar och den biten. Men nej, det är jävligt synd när det blir så att en spelare, det är väl det man känner med hans missar och sånt innan också, att det känns väl som att det är lite självförtroende som saknas, och som du var var inne på där. Det kommer inte bli bättre liksom, av varken av missar eller av hatiska meddelanden.
Nej, och sen, jag har verkligen ingen egentligen bild eller överblicksbild över hur eventuellt mycket skit han har fått på sociala medier. För det som har, det jag har känt är ju att han snarare har fått alltså, extremt mycket stöd från Liverpool-håll i 1,5 år. Det kanske har varit delat, men jag... Och folk, vad jag känner liksom i min åsiktsbubbla runt mig är att vi ändå har backat honom så jävla mycket. Sen köper jag att den här våren, jag tror liksom med att vi inte fick hål på ett Crystal Palace, vi får inte hål på ett Everton, vi är usla mot Atalanta. Då var det så här, liksom allt man då hade försökt försvara så länge, det kunde vara allt ifrån liksom Nunes missar till Trents arrogans på att försvara på bortre stolpen, där man känner att men han sätter en frispark. Men här blev det lite, alltså bägaren rann lite över på alla håll, där man känner så här, fan, vi har försvarat allt, ni liksom, ni har fått göra fel, för vi har ändå liksom, vi har löst det och tillsammans har vi pushat på, men nu alla de här jävla felen och misstagen ni ändå gör till slut kostade oss jävligt mycket inom loppet av typ 2-3 veckor. Så jag tror det blev lite av ett skifte i tonen, där många nog kände, alltså, det är ju inte så man har rätt att känna, men jag tror folk, det de kände var nästan att man blev sviken. Så, fan, vi har ju stått upp för er så jävla länge för att ni skulle få vända på de här trenderna, och så skete det sig ändå. Så mycket, det var väl besvikelse och frustration, så finns det ändå gränser för vad man får säga och hur man får uttrycka sig framförallt. Så vi får väl se vart det landar i. Vi ska ha ett Liverpool som sticker till Villa Park måndag kväll, så vi kommer väl på det igen på tisdag eller onsdag, den skulle jag tro, för sen så ska vi packa våra väskor och sticka till Liverpool tillsammans och ha den där avslutningshelgen som, oavsett att vi nu då inte spelar om någonting, eller kanske ifall Arsenal och City har förlorat sina en respektive två matcher innan, kanske vi spelar om ett ligaguld, Danne. Vem fan vet? Men jag tror inte det. Och framförallt så tror jag att vi kommer bara åka till Liverpool för att ha det jävligt kul. Så det är sluttampen, men vi ska ta oss över tröskeln. Och det gör vi tillsammans med alla de som lyssnar som vanligt.
Ja, men så är det ju givetvis. Och så Villa dessutom, det blir ju en bättre match än Liverpool-Tottenham egentligen sett ur tabellposition nu. Så det har vi en liten uppvärmningsmatch där innan vi ska ta oss över till öarna och klappa och hylla och tacka av både Klopp och laget för dels säsongen, men lite extra för Klopp kan jag tänka mig så här på förhand i alla fall.
Ja, nej, men så kommer det såklart att bli. Och så ber vi bara Klopp, håll dig i skinnet, rätta inte upp Simon Hooper för fan.
Jag känner ändå att han så mycket har det i sig, som jag sa. Du vet, det är så här, det kommer vara någon så här att han tänker inte, någon säger till honom och så här, Pep Linder säger till honom, bara, alltså, du vet, tänk på det nu, du vet, gult kort. Så får du liksom inte stå på in the dugout mot Wolves. Och så är det någon liten situation, någon frispark som du vet, i något omställningsläge. Och så blir jag så jävla arg och bara springer ut och skriker. Och så kommer kortet.
Alltså det är ju viktigt jobb som vilar på fjärde domare Tim Robinson. Alltså tål allting. Alltså liksom...
Ta det bara. Alltså, det är en match.
Låt tyska glosor glida av dig. Alltså det bara släpp det. Släpp det, Timpa. Bry dig inte.
Jag sitter vårat pussel i och för sig med att han står på läktaren där sista, så är det taget. Det blir en liten motion till Liverpool FC där på tisdag morgon om måndagskvällen har slutat med ett guldkort, kan jag säga i alla fall, om att han ska ha... Att vi kan väl se till att någon av våra biljetter, om det inte finns några kvar, kan vi väl lösa att han får kliva in bredvid. Vi får liksom köra någon sån här klassisk trick, du vet, tecknad film. Man får en lång trenchcoat eller vad heter det på sig, så att man liksom går in på Klopps axlar eller någonting. Det känns, han har ändå potential att vara med på ett sånt litet prank, tror jag.
Vi löser någonting i alla fall. Vi gratulerar också till Johan Ekberg som tippade rätt resultat. Vi har ju resultattävlingarna hela vägen in i mål här. Han tippade 4-2, tror jag, när det sista mål brände bara liksom på en minut eller två. Så mycket snyggt tippat av Johan. Vill ni själva vara med och ha chansen att vinna lite priser här på matcherna som återstår, så är det patreon.com/lfcpodden. Där har vi tipstävlingar tillsammans med Sam Dodds, både på måndag då mot Aston Villa och sen nästa helg mot Wolverhampton. Håll er som vanligt också uppdaterade på lfc.se. Där finns den svenska supporterklubben. Där finns allt ni behöver vad gäller Liverpool och det supporterskap vi har till denna fantastiska klubb. Så tusen tack för att ni lyssnar. Skönt att vi äntligen var lite liksom tillbaka. Fan, du har precis landat, Anne, men ändå levererar vi.
Jag håller mig vaken en timme till.
Ja, men precis. En god, härlig timme, och tackar alla som har lyssnat, och vi hörs snart igen.